En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I dagens åsiktskorridoren är det tänkt att Anders Lindberg ska vara med, men vi klickar honom direkt och kör på själva. Vi pratar om Jan Emanuels nya parti Folklistan. Vi pratar lite om Kristerssons problem i det egna partiet med den nya könstillhörighetslagen. Och vi pratar om Magdalena Anderssons linjetal med ny riktning för Sverige som det inte verkar ha varit så många medier som skrev om. Trevlig lyssning!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladets ledarsida. Och med oss som vanligt så har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör av Aftonbladet. Han är med på distans. Hallå, hallå.
Hallå.
Ja, toppen.
Hallå, hallå.
Jonna Sima, också Aftonbladets ledarsida, sitter här i studion.
Jajamensan.
Oberoende socialdemokrat och Ulrika Tjenström som vanligt oberoende moderat från Fores.
Yes, här är jag.
Tjena, tjena. Och jag heter Susanna Kirkegård, också på Aftonbladets ledarsida. Vi kör igång direkt. Jag var på pressträff i morse på restaurangen Grodan vid Stureplan för Folklistan, som inte är ett parti utan en lista. Det är Jan Emanuel som har startat listan tillsammans med Sara Skyttedal. Det var en spännande pressträff, kan jag säga. Jag vet inte, vad tror vi, kommer de komma in i Europaparlamentet, Ulrika?
Ja, men det tror jag.
Ja.
Jag tror ju inte man ska underskatta någon eller något, och inte heller det här. Så att, ja, nej, men jag tror att de har en ansats också, det här att allt färre engagerar sig partipolitiskt. Man är ju väldigt intresserad av samhällsfrågor och så, rent generellt. Men man engagerar sig sällan partipolitiskt, och jag tror att de är något på kornet när det gäller just att det inte riktigt alla får plats i ett parti. Sen behöver ju inte jag kanske vill jag rösta på någon av de här två. Men jag tror ändå, om man ser det från sidan, att det finns nog en del som faktiskt kan tänka sig att skriva under på att partipolitiken har på något sätt fallerat rätt rejält. Och att om man inte är en som går helt i ledbandet så får man inte vara med och leka, så att säga.
Det var ju väldigt många som fick vara med i det här partiet. De har ju dels presenterade de ju i morse då en lista. Sara Skyttedal råkade säga i morse på pressträffen att det var ett parti och rättade sig sen. Så att jag tänker att det är okej att råka säga det. Men de presenterade ju en lista med kandidater, och det var ju ingen utöver Jan Emanuel eller Sara Skyttedal som jag hade hört talas om i alla fall. Det var ju i princip lokalpolitiker som är missnöjda med sina egna partier eller redan har blivit utsparkade ur sina egna partier. De ska också ha en öppen lista så att vem som helst kan skriva upp sig och liksom försöka kryssa det in.
Jag känner mig faktiskt ganska besviken. Vi har ju pratat om Sara Skyttedals avhopp i den här podden tidigare och ändå känt att det här kanske hade någonting. Att hon skulle kanske för det första då lyckas ge sitt egna gamla parti Kristdemokraterna ett tjuvnyp och sno röster från dem. Men jag känner mig faktiskt besviken nu att det blev det här missnöjeslistan eller vad man nu ska kalla det, och att det inte blev hennes egna race. Det känns som att hon har liksom satt sig i ett losergäng helt i onödan. Hon hade väl kunnat köra liksom sitt kristna cannabisparti, och det hade faktiskt räckt ganska långt.
Anders, vad säger du? Kommer Sara Skyttedal dras ner i losergänget med Jan Emanuel? Anders? Ja, vi har tydligen inte kontakt med Anders längre.
Frankrike är borta.
Så länge fick han vara med i podden. Han fick säga
vilken
hej.
Vilken kupp! Äntligen!
Det var det. Okej, så att det blir en tjejpodd idag. Anders är inte med längre. Jag tyckte i morse att det var kul när man kom till den här pressträffen, för att då satt Tommy Weidelich utanför, som är gammal socialdemokrat med, inom citationstecken, ungefär lika mycket socialdemokrat som Jan Emanuel kanske. Han satt och smilade utanför och sa till folk att han bara var konsult, men alla drog i slutsatsen att han kommer stå på listan.
Och det har du ju pratats om i flera dygn.
Ja, men det gjorde han inte. Inte än så länge i alla fall.
Än i alla fall.
Inte än. Men det var som att de också hintade om att det här kanske inte var hela listan. Det var otroligt oklart.
Och det är det där jag tror. Jag tror inte att de är korkade i strategin här. Utan jag tror att... För nu satt hela den här politiska eliten och tittade på den här presskonferensen. Mm. Och alla bara mässade varandra och bara... Det var inte tillräckligt tunga namn.
Mm.
Mm. Och det är precis så de vill att vi ska tänka, och sen bara, kanske i alla fall, boom,
Tommy Weidelich.
Fast jag tror inte han är kanske svaret
den
på
tyngsta
allt. Det finns
de
kanske
tyngsta.
Tyngre namn de kan ha hittat.
Han som
jag.
Myntade begreppet mismatch på arbetsmarknaden med Håkan Juholt en gång.
Vi minns detta radarpar.
De sa också på pressträffen att det skulle vara någon som har en organisation bakom sig, eller som leder en organisation som skulle kunna dra väldigt många röster. Och om alla i den organisationen röstade så skulle liksom de få alla mandat. Ja, jag vet inte. Så att det var väldigt så här, här är vår lista. Men det här är också en person. Alltså det var lite...
Ja, men det känns som de... Han sa också att de var kapitalstarka. Att det fanns andra än bara han själv, Jan Emanuel, som hade...
Pengar.
Och... Mm. Då tänker jag på lite, ja.
På pressträffen så sa han ju rakt ut att det är han som betalar för allting.
Nej, han sa faktiskt också att, och att det finns fler kapitalstarka på, nej, med goda plånböcker eller någonting sånt där.
Det
som finns. Så att jag tror ju att, nej men alltså jag tror inte man ska underskatta de här överhuvudtaget. Jag tycker det känns som de gör Trump liksom rakt av.
Mm.
Ja, men ändå, jag förstår att om man håller i den stora plånboken som Jan Emanuel uppenbarligen gör, som Sveriges rikaste socialdemokrat eller vad han kallat sig, så är det ändå kanske en felräkning att sätta sig själv som nummer ett. Han är ändå inte så omtyckt i vida kretsar, till skillnad från kanske ändå, alltså Sara Skyttedal har väl ändå någon slags trovärdighet som erfaren politiker.
Ja. Ja, vi får se hur det går. Det är i alla fall kul tycker jag att EU-valrörelsen liksom kickas igång lite tidigare än de andra partierna kanske.
Med en helikopterfärd.
Fast var inte det. Alltså, jag först förfärades jag över helikoptern och tänkte det där var ju inte så folkligt. För samtidigt det var ju som en Bondfilm.
Ja, jag tyckte det var otroligt.
Ja, eller hur?
Genidrag.
Genidrag, jag håller med.
Och grejen är att alla, absolut inte folkligt, har mycket pengar. Men alla tycker ju att det är ballt.
Alla vill åka helikopter.
Ja, alla vill åka helikopter. Och när Jan Emanuel säger så här, jag gör inte det här för pengarna, det är en förlustaffär. Om jag ska sitta i Europaparlamentet och få 120 000 i lön i månaden, så det är ett nerköp. Det är en dålig investering för mig. Det tycker
men han
folk
gör det
är
för
ballt.
Landet.
Ja, jag tror att folk tycker att det är ballt. Inte att det är liksom...
Nej, för... nej. Men alltså min magkänsla först i några sekunder var så där nej. Och sen, genidrag.
Mm.
Ja, det kanske blir vårt nya Jan och Bert-par.
Ja, men det är ju redan på något sätt.
Ja.
Och det är ju anti-etablissemang, och de kommer prata om att partierna har fallerat och inte kan leverera folk som vill någonting, utan bara folk som går i ledband, och att folk inte engagerar sig för politik för att förändra och förbättra, utan bara för sin egen liksom, makt.
Men vad som är intressant tycker jag kan vara att vilka är räddast just nu? Är det Alice Teodorescu för den här satsningen?
Jag tror ju KD rätt. Ligger pyrt till, men jag tror faktiskt även de kan ta röster från SD.
Det tror jag också.
I stor utsträckning. De kommer kunna ta röster från Moderaterna. Kanske inte så många liberaler.
Kanske inte.
Som älskar EU, nej. Ja.
Nej, så att det är väl SD, M, KD kan jag tänka mig. Där de
men rädslan är störst. För min känsla är att det är... att Alice Teodorescu, hon ligger nog vaken på natten över det här.
Ja, men alltså för att hon, alltså jag tror att Sara Skyttedal är ju coolare högerbrud så att säga. Alice är ju vän och trevlig.
Finborgerlig.
Finborgerlig, så att säga. Medan jag tror att ska man vinna LO-gubbar både i stan och på landsbygden, så är nog Sara Skyttedal ett genidrag.
Du tror det? Ja, men Jan Emanuel då? Ja, han vill ju vinna socialdemokrater. Kommer han lyckas med det?
Ja, men det tror jag. Ja. Absolut.
Ja, vi hade ju precis ett samtal.
Utanförskaps socialdemokrater som tycker att han är cool. Mm. Han har så balla båtar.
Nej, men vi hade ett samtal om EU nu på lunchen. Då fick vi reda på att det finns ju inget parti i Europa där ledamöterna företräder olika partigrupper. Så de skulle vara banbrytande om de kom in nu, Sara och Jan.
Ja.
Och satte sig i varsin partigrupp. För det är ju det de har sagt, att Jan Emanuel vill sitta i den socialdemokratiska partigruppen och Sara Skyttedal
sitta i EPP.
Ah,
sen tror inte jag att Jan Emanuel skulle få sitta i den socialdemokratiska gruppen.
Han får en helt egen grupp.
Ja, som kallas grupplös. Som gör, där man inte har något inflytande alls.
Nej, för det var ju, det fanns ju en tröskel där.
Att... kommer ju stoppa det. Mm. De kommer ju säga nej, han är inte socialdemokrat, släpp inte in
man kan
honom.
Inte bara välja.
Nej, och de är ju fler. Och har redan bra kontakt med dem sådär. Ja, men känner vi oss klara med folklistan för den här veckan? Det kommer säkert fortsätta.
Det, vi kommer nog fortsätta prata om det.
Det kommer säkert fortsätta.
Följetong.
I övrigt så har vi ju mycket prat om den nya könstillhörighetslagen den här veckan. Och Ulf Kristersson verkar ha skapat någon slags kris i Moderaterna. Det, om man får tro alla källor som pratar med media, så är det ett stort uppror. De ska ha haft krismöte. Kristersson har till och med börjat backa från delar av förslaget. Är det här, hur stor är krisen, Ulrika?
Nej, men jag tror att det är ganska dålig stämning faktiskt. Den riksdagsgruppen i ett parti som är skapat från en riksdagsgrupp som har skapat sig ett parti, för det är ju historien om Moderaterna. Där riksdagsgruppen betyder mycket, kanske mer än partistyrelsen så att säga. Och börjar få riksdagsgruppen mot det, då är det jobbigt. Så att jag kan tänka mig att vad som har hänt här är väl inte bara sakfrågan, utan att har man mycket att göra och det är NATO och det är grejer och det är fix och trix och man aldrig är hemma, så är det klart att det är lätt att
man tappar
försaka någonting. Liksom. Mm. Och jag menar, det här har jag sett på nära håll och det är bara mänskligt, men det är väl ungefär det som har hänt.
Mm.
För det orsakades väl mycket av just Kristerssons egna utspel där om att han ville... att han inte helt var nöjd med förslaget om åldersgränsen på 16 år i det här könslagen. Och då så slog ju de här kritikerna bakut att om inte ens han som driver på för att genomföra den här lagen tycker att det här förslaget är en bra idé, så varför ska vi rösta för det? Så att han har ju verkligen skjutit sig själv i foten på ett väldigt olyckligt sätt för honom själv.
Är det ett exempel på där liksom partipiskan är dålig? Alltså, förstår ni vad jag menar? Att för Jan Emanuel och Sara Skyttedal tog jag upp just den här könstillhörighetslagen som ett exempel på att så här, riksdagsledamöterna tvingas rösta på saker som de inte ens tycker.
Ja, men partipiska är ju alltid jobbigt. Men grejen är den att om du verkligen vill få igenom någonting och det är någonting som verkligen är viktigt för dig, då måste du ju förankra det här ordentligt. Framförallt om det är ett kontroversiellt förslag.
Mm.
Det är inte någon skattesats hit eller dit, utan det är någonting som verkligen blir känslomässigt för många människor.
Hur kommer det sig att han har förankrat det så dåligt då?
Ja, nej, men det var väl en utmärkt analys som Ulrika kom med, att han har varit ute och flygit kring NATO. Han var ju specialgäst i kongressen och fick sitta bredvid Joe Bidens fru Jill och liksom hade fina opinionssiffror därefter. Och sen så har han inte riktigt haft kontakt med sin riksdagsgrupp. Men jag undrar också hur det här påverkar stämningen inför Moderaternas stora Sverigemöte som är nu i helgen i Stockholm.
Just det.
För att det är inte bara kring den här frågan som det blåser kring Kristerssons ledarskap, utan ja, men Hanif Bali har ju också varit ute och viftat om att han väl tycker att ras ska bli en fråga som Moderaterna borde lyfta fram. det är alltså hans ordval. Men, och då har han sagt att, flera gånger har han ju påpekat att om Ulf Kristersson verkligen är rätt man att leda partiet i framtiden. Så, så att det verkar ju blåsa lite på toppen.
Finns det någon risk eller chans beroende på hur man känner att Ulf Kristersson måste liksom avgå eller bytas ut?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Vad tror du, Jonna?
Nej, inte nu. Han har ju lyckats bilda regering och liksom statsminister. Och så då sitter man väl rätt säkert till nästa val. Så. Men det är klart att det är inte roligt att leda ett parti där man är ifrågasatt.
Mm. Och det kanske dyker upp alternativ som passar på om han är svag nu. Eller?
Ja, nej men vad man hör i kulisserna och sådär, om man ska tolka i T-bladen, så är ju Carl-Oskar Bohlin, civilförsvarsministern, en sån person som lyfts fram som en möjlig efterträdare framöver någon gång. Liksom, så så att visst, det börjar ju talas om potentiella namn redan nu.
Det vore ju en förbannelse för Moderaterna, men kanske en välsignelse för Sverige om han blev partiledare. Inte han Sveriges tråkigaste minister, eller?
Carl-Oskar.
Mm.
Ja, jag kan faktiskt inte riktigt bedöma vem som
han är för tråkig.
Ja, nej, men han är ju tråkig alltså. Han är säkert kunnig och kompetent, men han är ju ganska skitnödig, om man får säga så. Alltså när han pratar, när han står på Folk och Försvar och säger, jag vill säga med mitt ämbetes fulla kraft, och man bara, ja, ingen vet vad ditt ämbete heter.
Vem är du som talar?
Ja, vem är du som talar? Kan du presentera dig igen?
Ja, lite hej, så. Jag är civilförsvarsminister.
Ja, bara det att båda ni två nu har sagt att han är civilförsvarsminister.
Nej,
är inte det han är.
Nej, jag försökte säga ja, med ett mellanslag.
Ja, det är okej. Minister för civilt försvar, om vi ska vara snälla mot honom nu.
Jag behöver själv tycker för det här det, varje gång av möparna på
jag
redaktionen.
Jag tycker att det understryker poängen lite här, att
det... Ja, jag trodde det hette så.
Nej, tyvärr inte. Men det tror alla.
Nytt varje dag.
Ja, ja, civilförsvar är något annat. Men det kan vi ta i Anders andra podd kanske. Nu har jag kopplat upp honom igen. Ska vi hoppa vidare?
Japp.
Till nästa fråga. Jonna, du spenderade ju förmiddagen här med att lyssna på Magdalena Anderssons linjetal med en ny riktning för Sverige. Och det tackar vi dig för att du gjorde så att resten av oss slapp. Vad sa hon?
Ja, vi försökte hitta några rader om det här på Aftonbladets hemsida, men vi fann ingenting. Så stort genomslag fick kanske inte det här linjetalet, och det känns också lite... man funderar kring valet av tidpunkt för att hålla det, för att det är ju bara några veckor kvar till 1 maj. Då kommer Magdalena Andersson att tala i Göteborg, och det brukar ju vara ett bra tillfälle att hålla ett tal som liksom stakar ut någon slags väg framåt. Men nu så var det istället ett tal då där hon pratade om framförallt marknadiseringen av i samhället, och alltså att välfärden ska liksom, man ska ta tillbaka kontrollen, som hon gillar att formulera det. Över framförallt välfärd, men också inför kriser, alltså sjukvården, försvaret och så vidare. Så det var väl inga direkta nyheter, men om man ska hitta någonting som kanske ändå visar på någon slags förändring i retoriken, så var det väl att tidigare har vi pratat om integration mycket och att man ska vända på varje sten i gängbrottsligheten. Nu var det inte mycket kring det. Mm. Det var i och för sig lite då att vi inte ska ha gängkriminella som styr tingsrätter eller vårdcentraler. Men jag tror att kommunikationen de vill förmedla från Socialdemokraterna är att man vill prata mer om bort från liksom det nyliberala projektet, alltså med privatiseringar, avregleringar, marknadisering av offentlig sektor, och att staten och det gemensamma ska ta ett större ansvar. Bort från invandringsfrågan. Så det är väl liksom att man vill flytta konfliktlinjerna kanske. Mm.
Ja, intressant analys med det som saknades. Men lite kaxigt att kalla det för en ny riktning för Sverige kanske, eller?
Ja, alltså precis, för att det handlar ju då återigen att man får frågor, hur ska ni driva igenom det? Vad då, Centerpartiet är ju, som man brukar säga, svensk näringslivs politiska gren. Kommer ni få dem med er så? Hur man ska få någon slags majoritet för det här.
Men jag tycker det är intressant att det är samma dag håller hon, det visste hon ju kanske inte då, men att hon har ett linjetal. Och sen så är det Jan Emanuel och Sara Skyttedal.
Mm.
Ni ser ju skillnaden mellan att försöka vara statsmannamässig, vilket jag tycker att hon är. Och sen har du folkligheten på den andra presskonferensen.
Mm.
Och i slutändan så kan man ju undra vad som kommer vara mest populärt.
Och vad som fick mest uppmärksamhet.
Exakt.
Mm. Ja, det finns något lite något tragiskt i det hela. Men däremot tänkte jag faktiskt på det du sa, Ulrika, om att man väljer att folklistan väljer först att synas med den här helikopterfärden och sen var den här presskonferensen på Stureplan idag och sen så lockar de med någon till presentation av fler plånböcker eller vad det nu var framöver. Att man sprider ut det för att få kanske maximal uppmärksamhet.
Mm.
Kanske att Socialdemokraterna på något vis, nej, det är väl för kort varsel att de har kommit på det, men i och med att de plötsligt presenterade ett linjetal här tre veckor före 1 maj kändes också lite så här, aha, ni vill få maximal uppmärksamhet kanske kring ett budskap.
Men är det inte det som alla de här arbetsgrupperna har handlat om? Alltså att sprida ut saker också och presentera så här en
rapport. Fast det är inte så bombastiskt. Alltså om vi tittar på utvecklingen i USA och så, eftersom det är det jag tycker att de kopierar, så är det ju den här bombastiska stilen alla Trump, Jan Emanuel, Sara Skyttedal som verkar komma igenom. Kanske inte för oss tre här inne i det här rummet, men jag tror att det är många som kan tänkas rösta på det.
Är Jan Emanuel Sveriges Donald Trump?
Ska vi ge honom det?
Han är ju rik.
Han är rik.
Ja.
Han ser lite galen ut.
Han ser lite galen ut och han snackar till vanligt folk.
Han har varit, inte programledare, men han har ju varit med i Robinson och lite andra.
Ja,
han
är känd från TV.
Känd från TV.
Ja, har många följare i sociala
större
medier.
Större muskler dock.
Ja, då får man ge honom.
Ja, nej men absolut. Ja. Jag tycker att Socialdemokraterna i alla fall, att de väljer sådana krångliga ord tycker jag är ett underbetyg. Man kan inte liksom, att uppbåda något slags engagemang kring ord som marknadisering och privatisering. Man måste, där har de en del att lära sig av.
Det är ju som förstår det där.
Mm.
Vad pratar Jan Emanuel och Sara Skyttedal till? Inte etablissemanget. Och de vill att etablissemanget ska tänka, åh, vilka töntar. Det där kommer ju aldrig att gå. Mm. Spektakel. Ian och Bert.
Nej, lite mer spektakel från Sveavägen 68 kan man
eller
ibland önska.
Eller åtminstone förstå vad det är som håller på att hända.
Mm. Och kanske inspireras lite i kommunikationen av folklistan.
Åtminstone att vara lite folklig.
Men skulle det funka om Magdalena Andersson drog ifrån journalister i en helikopter?
Nej.
Nej, men i en på en voj.
Kanske en CV90 rulla iväg bandvagn.
Ja. Bra att du förklarade.
Ja.
Härligt.
Okay. Ja, det är ett stridsfordon.
Ja. Ja, jag tror det var en Volvo.
Ja. Mm. Precis. Vad fan? Ulrika, du brukar ju vara på försvarsgrejer.
Ja, absolut.
Ja.
Med en podd i öronen.
Ja, precis. Ja, vi kanske ska avsluta där för idag. Det var en spännande politisk vecka och det kommer säkert hinna hända en massa grejer till nästa podd. Och
tyckte du också det var spännande, Anders?
Anders, det är alltså första gången på 10 år som han inte är med.
Ja,
shit. Det gjorde vi bra.
En historisk podd, ja. Vi tackar för oss, gänget här. Jag, Ulrika och Jonna. Tack för att ni har lyssnat.
Kvinnor kan.
Kvinnor kan.
Tjejer kan. Ja. Tack för den här gången.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.